På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är söndag kväll, trots ett uteblivet resultat för min poddkollega Fabian Jalkemo, så sitter vi här och spelar in ett nytt avsnitt efter omgång 9.
Jag kände ju att efter att jag stoltserade med att vi spelade in söndag efter, det var när United slog Arsenal, så fan, det hade varit riktigt medgångigt och vidrigt beteende att ställa in inspelningen nu. Så jag kände att jag får ta en för våra lyssnare. Och det är klart att, vad har jag fått nu? Jag har fått ändå 3 timmar distans till slakten, som vi ändå får milt uttryckt oss på Etihad Stadium. Så har man väl fått lite distans och kunna landa lite i det i alla fall. Så det är väl, om man ska ta något positivt.
Ja, alltså vi bestämde oss ganska tidigt idag i vår WhatsApp-tråd som du och jag och vår redaktör och producent Harry Magder har, att vi skulle spela in ikväll. Och sen så när älverna släpptes så var du snabbt på och meddelade att Rodri Diaz är out, och du kände, jag märkte ju på dig att nu började du verkligen att tro på det. Sen dess har jag inte hört någonting från dig, så jag var lite så orolig nu när jag messade typ 2 minuter innan vi slog oss ner om det skulle bli ett avsnitt. Men här är du, och jag tycker att det är starkt av dig.
Det ska sägas, alltså, jag tänkte ju gå till Twitter och säga fan, alltså, så här, det känns, alltså, så här, City-favoriter, jag är inte dum i huvudet, men alltså, det kändes verkligen som att vi kan straffa dem, för Rodri är så viktig för deras spel. Och när Dia, som kanske enligt mig är, nu när Van Dijk har slutat spela fotboll, ligans bästa mittback, förutom Lisandro Martinez såklart.
Han är fortfarande det.
Han är fortfarande. Haaland gjorde alla mål på bakom varandra och Vigge. Måste vi komma ihåg. Nej, vart skulle jag komma? Att jag var nära på Twitter ut att fan, det här känns bra, att det är Citys kanske 2 defensivt viktigaste spelare, och det är 2 spelare som gör att vi kan straffa dem genom exempelvis Marcus Rashford och Sanchos kontringar. Men jag kommer ihåg sist jag gjorde liknande. Det var när jag fick Liverpools 11 inför mötet på Old Trafford förra säsongen. När jag twittrade ut att det här är sämsta laget jag sett, vi vinner med 3-0. Ja, det var ju då halva Old Trafford lämnade i paus. Så jag valde med rätta tydligen att inte ta till Twitter den här gången. Så det var skönt.
Ja, den här gången så lämnade ju inte dina Manchester United-vänner i paus, utan de stack väl redan i 30:e minuten. Men jag måste faktiskt hålla med dig om att när jag såg älverna så tänkte jag lite likadant. Alltså, vi har ju sen tidigare så har vi John Stones. Laporte var ju med i truppen, men han har varit skadad, så jag räknade ju inte med honom out. Men John Stones, vi har Laporte och vi har även Calvin Phillips som är skadad. De 3 saknades innan, och så såg man då att både Rodri och Diaz skulle missa den här matchen. Då var jag väl också inne på att det här kanske kan bli, inte jämnt, men här kanske United ändå får möjligheten. Min spontana känsla var i alla fall att det här kommer att bli målrikt. Och det blev det ju verkligen, men det var ju aldrig nära egentligen. Det är ju smickrande, 6-3 är ju smickrande för Manchester United, för vilken jävla match som City gör.
Ja, man känner ju från första början att, alltså, ska United ha en chans i en sån match, så måste ju exempelvis Rashford och Sancho kunna hålla ifrån sig när de får bollen där uppe och vända så att vi kan kontra. Men de blir av med bollarna, Dalot får en varning efter 2 minuter, och det sätter tonen för hela matchen. Och och nej men, 4-0 i paus, och man känner liksom, alltså ingen ilska, bara uppgivenhet över när man inser hur långt efter ens lag är, och nej men, kanske framförallt hur bra Manchester City är. För jag går ju alltid tillbaka till Barcelona 2011 under Pep Guardiola som slog United på Champions League-finalen på Wembley som historiens bästa lag. Men när man ser det här laget spela, när de dessutom har fått in, ja men, den mest surrealistiska fotbollsspelaren jag någonsin har sett. Alltså så här, Messi, ja. Alltså så här, Ronaldo har gjort mål. Messi har, ja men så här, han har ju fått den att liksom göra saker som man inte tror går att göra på en fotbollsplan. Men det Haaland gör med sin fysik och målfarlighet och löpningar och kraft, alltså det är på någon egen nivå som man aldrig har sett tidigare. Det här laget är på Barcelonas nivå. Om de inte är bättre, så är de minst på nivån som Barcelona var 2011.
Man har ju sagt det för gällande City, hur ska de kunna missa att vinna Champions League-titeln? Men nu när man har fått in den sista pusselbiten, och det är ju inte vilken pusselbit som helst, utan det är ju, ja men det är ju det jävligaste jag skådat när det kommer till att avsluta in i boxen. Erling Braut Haaland är ju den bästa nian jag någonsin sett inne i boxen, ska sägas. Det är många nior man sett som är skickliga ute i spelet, och jag tycker att han är ju bra där också, men det är klart att en sån som Harry Kane, exempelvis Zlatan Ibrahimovic, jag tycker även till viss del även Lewandowski är jävligt skicklig ut i boxen, men det finns mängder utav nior som kanske behärskar spelet utanför boxen helt enkelt på ett bättre sätt. Men inne i boxen så har i alla fall jag aldrig någonsin skådat något jävligare. Jag tycker att det här 3-0-målet visar ju också på hur otroligt skicklig Haaland där. Just det här, Kevin De Bruyne som är ju bäst i världen på att slå just den där bollen bakom en backlinje mot bortre stolpen, och hur han tajmar den löpningen, vräker sig fram och alltid, oavsett, är klinisk i sina avslut. Jag tycker det visar på vilken brutalt skicklig anfallare han är, och framförallt då dödlig avslutare. Så att jag kan inte minnas att jag har sett någon jävligare.
Nej, jag håller verkligen med. Och jag tycker att man ska nämna det. Alltså så här, en som, vi ska prata om Phil Foden såklart också, men en som på något sätt kommer lite i skymundan. Vi pratade om det här tidigare år, men de här highlights-paketen som finns på YouTube som är typ om Kevin De Bruyne hade haft en anfallare på sina bollar som de senaste 2 åren när Aguero varit skadad och när de spelade med falska nior förra året. Nu när han har den där nian, alltså vilken... Alltså så här, Kevin De Bruyne får inte tillräckligt mycket cred. Alltså så här, för mig är han världens bästa mittfältare, alltså i den rollen. Och att han, det säger lite om Haalands nivå när Kevin De Bruyne gång på gång kommer i Haalands skugga. För det är ingen som pratar om Kevin De Bruyne, vilket är helt sinnessjukt.
Nej, men de får verkligen ut det bästa av varandra. De Bruyne är det bästa Haaland kan ha bakom sig, och Haaland är det bästa som De Bruyne kan ha framför sig. Och det är häftigt att det så snabbt har blivit så bra som man någonstans trodde då när övergången blev officiell. Nej, men den här första halvleken, jag tycker Martin Åslund säger det bra i halvtid, att det är ju faktiskt mer City som är fruktansvärt bra den här gången snarare än att United är dåliga. Oftast tycker jag att det blir lite tråkigt när man ska prata om ett stort resultat, att något lag har vunnit med många mål. Då är man alltid där och säger, ja men titta på motståndet och titta vad svaga de var. Jag tycker att man fick det lite i North London Derby också, att man tyckte att motståndet inte stod upp. Arsenal var ju riktigt bra här första 20, och då tyckte man att Spurs inte riktigt kom upp i nivå. Men här väljer jag i Manchester Derby att verkligen hylla City för den insats man gör. Jag tror att många lag hade... Ja, kanske att man hade lyckats stå upp något bättre resultatmässigt, men även Liverpool, Chelsea och Spurs Arsenal hade fått smaka den här första halvleken.
Det ska bli intressant nu. Jag ska ju faktiskt, jag vill ju inte säga det här högt egentligen, men jag kommer ju faktiskt vara på plats när mina två största antagonister spelar om 2 veckor när City kommer till Anfield. Och känslan när man ser Liverpool försvara och City gör de här insatserna är så här, hur fan ska det här gå? Sen Liverpool är bra historiskt mot City, men hur ska de stoppa Haaland? Hur ska, ja men om Jack Grealish har vi kritiserat i över ett års tid. Han är också fantastisk idag, men kommer också i skymundan av Kevin De Bruyne, Phil Foden och Haaland. Så det kan bli, man fattar inte riktigt hur någon, alltså, när man ser City så här bra, då känner man, de borde vinna 60 matcher. De borde vinna Community Shield, ligan, FA-cupen, Liga-cupen och Champions League varje år. För inget lag ska kunna slå dem. Och det som du säger, att man ska mer hylla City än att kritisera United, ja. Men man måste även kritisera Manchester United i matchen. Ja, och framförallt, alltså så här, Bruno Fernandes pratar om mentalitet. Jag tycker Frida Fagerlund ska ha jävla cred för när Bruno Fernandes står efter matchen och säger att nej, men de dök upp, de hade bättre inställning. Och hon bara, men... det är ett derby. Alltså varför dyker inte ni upp? Borde inte ni som har kommit som underdog vara ännu mer mentalt redo? Och det har ni inget svar på. Men om jag ställer frågan till dig. Vi pratade ju i måndags avsnitt gällande om Casemiro skulle starta. Och allt tydde ju på att han inte skulle göra det. För att Scott McTominay, är det fel av en tränare att inte starta Casemiro när man värvar honom för 65-70 miljoner pund en sån här match?
Alltså det är väldigt lätt att säga med facit i hand att Casemiro bör starta en sån här match. Men vi var ju, eller ja, du var nog också inne på det. Men framförallt var jag inne på det i måndag. Så att jag tycker att i den här typen av match då, när man möter ett av världens mest skickliga fotbollslag rent offensivt, då måste ju Casemiro, när man har lagt den pengen på honom, få chansen från start. Och jag tycker att nu har det ju nästan gått lite för långt. Jag förstår kanske att man vill slussa in de första 2-3 matcherna. Men snart har det ju gått 2 månader sedan han anlände. Och nu måste han ju faktiskt kastas in på det här mittfältet. Nu är jag väl rätt övertygad om att det kommer bli så mot Everton här på söndag. Att nu kommer Casemiro att starta och så får vi se vem som offras. Men jag tycker att han och McTominay hade kunnat få agera själv där framför backlinjen. Och sen hade väl Eriksen då fått smyga upp i någon form av spetsroll. För att Bruno Fernandes, det är ju en märklig scenförändring från hans sida. Med tanke på hur bra han var när han kom vintern 2020 var det väl? Precis innan pandemin bröt ut, va?
Mm, exakt.
Var ju alldeles fantastisk och levererade poäng i stort sett i varje match. Men sen efter alla tränarbyten och i takt med att United har försämrats så tycker jag inte han får ut den spets han besitter. Han går ju väldigt mycket på, hela hans spelstil bygger ju mycket på att han söker avgörande passningar och försöker att hela tiden göra skillnad. Och när inte det klickar, när han liksom inte är i 100% form och har självförtroende, då blir han mer en belastning än att han bidrar. Och jag tycker att Christian Eriksen har ju kommit in och varit väldigt bra i den här matchen, liksom alla andra i laget, så är han ju inte märkvärdig såklart. Men han har ju fått en bra start i sin United-karriär och gjort det bra som lite mer av en sittande mittfältare. Men vi vet ju att han trivs lite mer högre upp i banan. Och då med Casemiro och McTominay bakom så tycker jag att det hade varit bra. Det tror jag återigen, United, det är inte så att de hade kunnat stå upp. Men jag tycker det är märkligt när man åker till Etihad och man har lagt ner så mycket pengar på en spelare som... ja, han är världsklass och det är den här typen av matcher man verkligen behöver honom. Att han får sitta på bänken.
Det är det som är svårt med alltså så här Bruno Fernandes. Han har varit matchavgörande i den här typen av matcher, men jag tycker att ofta så här United-supportrar lyfter, jag gjorde det också, jag brukar inte, jag är väl den United-supporten som kanske har försvarat Ronaldo som spelare mest det senaste året, men i United led överlag så ifrågasätts det ju så fort han spelar för mycket sämre United blir med pressbil och samma sak. Men jag känner ju lite samma sak med Bruno Fernandes i den här typen av matcher, att han gnäller på domare, han blir en, som du nämner, en belastning. Men för att återgå till Casemiro, jag börjar ju få en liten dålig känsla där. Det har ju läckt ut lite rapporter via The Athletic, tror jag, att ja, men de värvningarna vi har gjort i Lisandro Martinez, Malaysia, Christian Eriksen och Antonio har varit Erik ten Hags värvningar, medan Casemiro har varit ledningens värvning. Att det var inte ten Hag som i grund och botten ville ha Casemiro. Han ville ju uppenbarligen ha Frenkie de Jong, det är ingen hemlighet. Och sen så fick United reda på att Casemiro var tillgänglig och man värvade Casemiro för att han var tillgänglig. Alltså en klassisk dålig United-rekrytering de senaste 10 åren. Hur man har agerat, att man snarare gått på stor stora namn som kanske inte passar in i tränarens sätt eller i klubbens struktur. Sen tror jag liksom, jag tror att Casemiro kommer vara en bra spelare för Manchester United, men det börjar ändå ge lite varningssignaler. För hade det varit Frenkie de Jong som hade kommit in, då hade ju inte Erik ten Hag sagt nej, men Scott McTominay har varit bra, vi har vunnit. Han hade satt in Frenkie de Jong direkt. Så någonting är ju där. Sen det är jättetid att säga, det är ingen som har skurit sig, men det är något som inte känns jättebra.
Nej, det är skumt. De Jong, som du är inne på, han hade ju såklart klivit ganska omedelbart in i den här elvan. Och det är ju märkligt någonstans ändå, bara för att McTominay gjorde en bra insats första matchen som Casemiro hade anlänt. Det ska ju någonstans ändå inte räcka i konkurrensen, och det finns ju annars andra spelare som det går att flytta på. Så att det är skumt, men nu är jag rätt övertygad om att Casemiro kommer att kliva in i den här elvan och förhoppningsvis bidra. Men i övrigt, om vi går till det ljusblåa laget, så är det ju, som du redan nämnt då, fler spelare än De Bruyne och Haaland som är i form nu. Phil Foden, häftigt att han som egen produkt får kliva hem med en boll under armen, alltså att han gjorde hattrick. Det var ju en riktigt, riktigt fin insats från honom. Och det har man ju, han har inte varit dålig i säsongsinledningen, men man har ju väntat på den där riktiga fullträffen, och ja, någonstans väntar man på det där genombrottet som världsspelare. Alla ser ju vilken otrolig potential han har, och han blixar till väldigt ofta. Men man tycker någonstans att han ska vara en offensivt bärande spelare för Manchester City, och han har inte tillräckligt mycket kontinuitet i sina insatser för att ha varit det, anser jag. Men fortsätter han så här så är det ju ingen snack om saken. Helt briljant ute till höger, och till vänster då, Jack Grealish. Jag som någonstans nästan hade gett upp honom. Kanske att man får revidera det, för det här var ju hans bästa match i sitt tröjan.
Ja, men jag pratar ju om att Uniteds dåliga insats börjar när Diego Dalot tar sin varning, så är det lika mycket Jack Grealish som, nej, men man ser att han är igång och han är taggad, och han gör den där fina dragningen och kommer om Diego Dalot där, och det är bara synd på ett individuellt plan för Jack Grealish att han inte får ut den här insatsen i poäng. Men jag tycker även, alltså så här, det är ändå ett statement av Pep att han låter Jack Grealish gå före Mahrez i den här matchen, för Mahrez har ju också varit iskall. Han var ju klart före förra säsongen, så förhoppningsvis för Grealish skull och för England skulle också till VM-slutspelet så fortsätter det här förtroendet. För det har ju varit ganska tydligt att Bernardo ska spela till höger, Foden ska spela till vänster, men nu funkar väldigt bra. Alltså sen United satte de inte på prov, så Gündogan funkar ju väldigt bra. Jag tror faktiskt att det sist han spelade där är väl Champions League-finalen, när Pep hade sin master shit show och bänkade både Fernandinho och Rodri första gången på hela säsongen. Så det kanske vi får se fler gånger.
Ja, nej, men jag tror väl kanske inte att Grealish hade startat om Rodri hade varit hel. Han gick ju sönder här på träningen innan match. Jag tror det var i lördag som han kände av en liten muskelskada. Och då blev det väl Gündogan ner i den sittande rollen. Och så Grealish då, som visserligen gjorde mål här mot Wolves senast då, haft en liten uppåtgående trend. Men det har inte varit närheten av den här typen av insatser där jag tycker att han släpper loss. Han funderar inte så mycket, utan han är den gamla Villa Grealish där han kör på sin kant, och då är han ju jäkligt obehaglig. Han är ju fruktansvärt hal att möta, och Dalot då, som får en varning nästan det första som sker, han har ju ett helvete med honom, och då när liksom hålan rycker isär i djupled och det fylls på från det centrala mittfältet med Bernardo, han är ju lite överallt i den här matchen, och sen har vi även Foden som också har en ganska så fri roll. Då är ju City fruktansvärt jobbig att möta. Sen tycker jag också att det är imponerande. Vi har ju vant oss vid att mittbackarna heter som sagt Laporte, Stones eller Diaz. Framförallt Diaz då. Laporte och Stones har väl delat på platsen. Sen har Nathan Ake fått en del speltid eftersom det har varit en del skadeproblem. Men nu är det ju rejäl sjukstuga. Och då startar alltså Ake tillsammans med Akanji. Det trodde ju ingen i somras, men visst, de släpper in 3 mål, men jag tycker att det där mittbacksparet ser ganska okej ut ändå.
Ja, alltså Akea, vi hyllade honom väldigt mycket i början av säsongen. Han var ju väldigt bra där. Så det har väl förvånat ganska många egentligen. Men Akanya har ju gått från klarhet till klarhet och verkar vara ett riktigt fynd som de har gjort där. Jag tycker han, ser väldigt bra ut. Och vi pratar ju liksom om att de har 5 mittbackar som alla uppenbarligen nu håller väldigt hög klass. Man ska inte glömma att Akea var väldigt nära på att gå till Chelsea i somras heller. Så de är så breda där så det finns inte. Och Bernardo, som, alltså det är sånt löjligt jävla lag. Och man bara fortsätter hylla dem med all rätta. Men om jag, vad heter det, lite av snacket efter matchen har ju varit även Erik ten Hag fick ju frågan om Ronaldo på presskonferensen. Och där säger han att anledningen att han inte bytte in honom vid 0-4 eller 1-6 var ju av respekt för hans karriär. Att det på något sätt är ovärdigt. Och en Piers Morgan som man kan säga väldigt mycket om. Det kan man göra i någon annan podcast. Men han har ju gått ut och idiotförklarat den här att det här är under all kritik att man inte kan hålla på så här. Vad är din reaktion till det här uttalandet?
Jag tycker väl att det är onödigt av honom att uttrycka sig så. Men däremot ska jag hålla med. Varför ska Ronaldo in i den här matchen? Alltså, dels för att han har ju inte de få chanser han har fått i Manchester United och nu även i Portugal här under avslutningen av Nations League. Han har ju inte varit bra, och att han då ska kastas in med en halvtimme när matchen redan är död och United har egentligen ingenting. Nu gör ju visserligen Martial 2 mål, så det var väl kanon att han fick kliva in och få lite självförtroende, men jag tror inte att Ronaldo hade stått för de kassarna. Så att jag tycker det var lite klumpigt att Ten Hag att uttrycka sig så, utan han kunde ha sagt att nej, men vi vill bara ge andra spelare chansen liksom. Men Ronaldo är fortfarande en del av mina planer, såklart, eller något i den stilen. Men att han ska liksom skydda hans karriär och sådär, det blir ju ganska så felaktigt. För att ska han liksom ta hänsyn till hans karriär, ja, men då borde han väl starta varje match. För av den kalibern är ju han.
Ja, Gary Neville skrev väl något i den stilen som svar på något Twitter. Att han, alltså så här, jag kan känna lite likadant, att på något sätt kan jag väl uppskatta ärligheten. Alltså så här, han är ju väldigt ärlig och det är en väldigt transparent sida som man ser av väldigt få tränare i en väldigt låst fotbollsvärld. Och jag köper det han säger, men det är ju som du säger på något sätt, fan, säger det inte. Alltså så här, svara inte på frågan. Jag kan tycka att det är charmigt att han är ärlig, men okej, jag köper verkligen argumentet att det är ovärdigt. Varför ska du sätta in Ronaldo där? Jag tror inte Ronaldo vill komma in i paus 0-4 mot City. Om jag får sätta mig in i Cristiano Ronaldos huvud, så nej, men onödigt. Men fan, det är oroväckande de här shitshow-insatserna som Ten Hag ändå har begått. De pratade lite om det i efter matchen. Åslund har varit inne på det, att segrarna som vi har tagit, kanske framförallt mot Liverpool och Arsenal, har ju varit att gå tillbaka lite till Solskjaer United. Och jag har ju uppskattat det, att Ten Hag har visat att han kan vinna på olika sätt. Men just det här att fan, spelet sen har varit i klubben länge nu. Vi har fått ett ganska långt uppehåll. Man ser inte många bitar. Det är lite oroväckande.
Ja, det får man säga. Och att man har några sådana här ordentliga genomklappningar. Första mot Brentford. 4-0 i paus. Och sen då 6 insläppta mot Manchester City. Och det såg ju inte riktigt du komma. För att så här lät det ju från dig i måndags.
Jag skulle vilja säga att Varane är världens näst bästa mittback just nu.
Ja, efter Martinez då?
Ja, såklart. Han är såklart alltid.
Ja, så där läste alltså om firma Varane och Martinez. Men du kommer ju lite undan här av att Varane faktiskt kliver av och inte kan få hela skulden för den här för 6 insläppta mål.
Nej, men jag vet fan om jag kan spela på den. Jag hittade en bild också där man ser när Lisandro Martinez leder med 4-0 mot Haaland senast. Som jag har skickat runt i helgen. Men jag ska hålla käften nästa gång vi ska möta City eller Liverpool. Det vill bara inse det.
Nej, men jag lider lite mer, för man visste ju inte riktigt vad United stod. De har ju ändå, åkte ju till Etihad med 4 raka segrar som sagt, och en av segrarna var mot Arsenal. Och det är väl klart att massa supporter ska få känna viss förhoppning då, även om det är en otroligt tuff insats, liksom tuff match på förhand. Sen då, att det ska bli 6-3 och bud på mer. Nej, det är ju en riktig käftsmäll för er, men det är ju liksom någonstans så, alltså City ska ni inte ro på i år, och det är ju inte som att ni drömmer om någon titel. Och det är ju Everton på söndag och drömmen om en liksom topp 4 plats någonstans lever ju ändå.
Ja, nej men det gör det. För lagen där bakom, vi pratar ju om att vi, det är mycket frågetecken kring Chelsea och Liverpool, och det är väl efter den här omgången också. Vet du förresten, alltså, vi möter ju alltså Everton 20.00 på söndag.
Vad fan är så, gillar jag verkligen.
Vad är det som sker? Aldrig sett.
Nej, jag vet faktiskt inte varför det är så. Men det, jag tycker det, jag uppskattar det. Det är lite avundsjuk på från Serie A att vi inte har de där sena kvällsmatcherna. Och det fick vi känna på lite under pandemin. Med kvällsmatch både på lördagen och söndagen. Så att jag tycker det är kul. Och framförallt att det blir utspritt så att man kan se så många matcher som möjligt. Men det är, vad känner du inför framtiden här nu? Vad tror du, vad får du för konsekvenser? Martial kom in, gjorde 2 mål. Det är inte omöjligt att han får starta, och Luke Shaw klev in i paus och han gjorde en bra landskamp mot Tyskland, och Malaysia har det tufft i den här matchen. Det är väl inte otänkbart att båda de kliver in mot Everton?
Nej, det är det väl inte. Rashford vann ju månadens spelare, så det, man framstår som dum om man ska kritisera Marcus Rashford, men han har gjort sina
insatser. Men vad hände där? Hur kunde han vinna det?
Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är att han var ju bra mot Liverpool och Arsenal, men det är ju matchbilder som passar Rashford något oerhört. Alltså Rashford som nia mot lågt sittande försvar när vi ska vara spelförande. Då har jag hellre Martial. Men det skulle vara om Rashford startade till vänster för Sancho, rosa inte marknaden i det här derbyt, och Anthony. Alltså han gör ett otroligt mål med fan miljarden. Jätteskeptisk.
Nej. Ja. Jag tycker också att det ser inte klockrent ut, även om han då som sagt blixtrar till. Men han måste ju faktiskt visa mer i den här typen. Precis som du är inne på inledningen när vi pratar här, att den här typen av spelare, Sancho, Rashford och Anthony, de måste ju när de får boll kunna trycka ifrån och hota mer i omställningsspelet, för då ställer man ju någonstans frågor till Citys backlinje och City som lag, men känslan är att City ganska omedelbart känner att det här är hur lugnt som helst, vi kan trycka på med samtliga spelare och fullständigt dominera den här matchen på Uniteds planhalva. Alltså tar man och tittar lite mer på North London Derby, tycker jag, i första halvlek, att där har ju Arsenal ett stundtals riktigt bra tryck mot Spurs. Men känslan är ju någonstans under hela första halvlek att Spurs kan ställa om. Och då kommer det bli fullständigt livsfarligt med Kane, Richarlison och Son. Den känslan har man ju inte av United i första halvlek i Manchester derbyt.
Nej, verkligen inte. Och för att inte jag ska bli helt deprimerad här, och ska vi inte byta match?
Jo, men det gör vi. Vi konstaterar att City är väldigt bra för stunden och att United har en del att jobba på. Big Six är som ni vet sponsrade utav ATG. Tyvärr då, Fabbe, så rök ju helgens trippel redan idag söndag då, när det inte blev några mål i Leeds Aston Villa, men berodde ju så mycket på det här röda kortet då från Sinisterra. Men skam den som ger sig, vi tar ju nya tag här i veckans Europaspel, och jag tycker att du har hittat ett riktigt bra spel här.
Fan, det är bättre om du säger att jag hittat ett dåligt spel, så kanske turen vänder.
Ja, nej, men det är omöjligt att kalla det här för dåligt spel.
Ja, nej, men känslan är faktiskt bra. Jag har alltså valt att gå ifrån en trippel som jag spelat tidigare till att gå ner till en dubbel, och jag kommer fokusera på en match, och det är alltså Chelsea som tar emot Milan på Stamford Bridge. Chelsea med en poäng i de två inledande matcherna, och man är väldigt försvarstarka under Graham Potter, det vet vi sedan tiden i Brighton, möter alltså ett väldigt skadedrabbat Milan som har börjat bra i den här gruppen och har 4 poäng, så vilket betyder att matchen är väldigt mycket mer viktig för Chelsea. Och ATG erbjuder alltså 2,95 på att Chelsea vinner och håller nollan i den här matchen. Så det är helt enkelt veckans Europaspel från mig.
Och som vanligt då så finner ni Fabbes spel på dob.one/big6 med bokstäver. Vi tackar såklart ATG för detta samarbete. Och glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela. Och upplever ni problem med ert spelande så finns stödlinjen.se till hands. Och så tar vi oss till matchen som sparkade igång hela omgången. North London Derby. Jag sa inför att jag trodde att Spurs skulle vinna. Du trodde mer på Arsenal. Och du fick rätt. Och var inte det här ett trendbrott från Arsens sida? Nu har de ju slagit Spurs tidigare i den här typen av matcher. Men samtidigt då, ett Spurs som är väldigt starkt i år. Jag tycker att om man tittar på de här North London Derbys från tidigare säsonger, det är klart att Spurs har haft okej upplagor. Men det här är ju den bästa upplagan på väldigt många år sett till ja, men tränare och spelarmaterial. Men jag tycker att Arsenal står för en på nytt då, imponerande insats.
Ja, men alltså så här, jag har ju faktiskt skrivit den här frågeställningen i körschemat. Och var en derbyseger i mängden? För Spurs har ju alltså inte vunnit på Emirates sedan 2010. Vi var inne lite på det här i måndagens avsnitt. Men, eller i torsdagens avsnitt. Men känslan är ju att lägger man ihop Arsenals säsongsinledning tillsammans med den här matchen, så skulle jag säga att det absolut inte är en seger i mängden. Och att man på något sätt visar att ja, men att man verkligen är på riktigt. Och så här, vi kommer säkert sitta här om en vecka igen när man har mött Liverpool om en vecka. Och torskar man där, så kommer vi ifrågasätta mentaliteten och ledarna igen. Men vi måste ändå, alltså när de har det här laget, det var ju mycket frågetecken. Vi pratade om den så kallade skadekrisen med Zinchenko, med Ben White, med Thomas Partey eventuellt borta. Men man ställer ju upp med det absolut bästa man har den här matchen. Och jag tycker man ser, det känns som att det är ett tag sedan man ställer upp med alla de här, när Zinchenko är med, när Partey och Xhaka spelar på mitten, och fan, det där mittfältet är riktigt bra alltså. Det är riktigt bra.
Ja, men det är bästa elvan från Arsenal, och de visar ju att de har, alltså det är ju, Arteta är ju minipepp, och det finns verkligen inslag av det sättet som Pep har implementerat i City i Arsenal nu, och Spurs får ju rikta in sig på att försvara nästan men första halvtimmen, tycker jag att det nästan bara handlar om Arsenal. Spurs sticker upp som sagt med en del omställningsspel, men det är ju helt klart att det hänger ett mål i luften, och sen kommer det på ett otroligt sätt. Alltså Partey har man ju sett skicka några sådana där skott på andra eller tredje etaget, men nu satt den ju ruskigt fint i Loris vänstra kryss, och det kändes ju som att det var bud på fler mål. Jesus är ju fortsatt otroligt bra. Jag tycker att Saka och Martinelli, de har ju fått, Saka gör ju inte lika många poäng för stunden, men han är ju hela tiden ett hot mot motståndarnas backlinje, och även Martinelli är ruskigt fin ute till vänster. Så att jag är väldigt imponerad över hur Arteta har fått ihop det här laget. Det har tagit sin tid, men nu har han fått in de spelartyper han vill ha. Och nu kan ju Arsenal på riktigt, jag tänker inte säga titelstrid, för det kommer inte att bli. City kommer att vinna Premier League, men i min bok är de favoriter till andra platsen.
Ja, alltså det är ju verkligen känslan, och det känns helt sjukt att sitta och säga att efter, de har spelat 9 omgångar, att, eller om det är 8, att de är så, alltså så här, 1, de är så bra, 2, Liverpool och Chelsea som ska vara de närmaste utmanarna på, eller tillsammans med Tottenham, ser inte så bra ut, eller så här, Tottenham, fan, det är så svårt med Spurs, alltså så här, jag kände väl lite i den här matchen för första gången egentligen under, jag så här, haft väldigt goda ögon till kont.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det man har gjort med Spurs, men känslan när man ser Spurs i den här matchen, de måste vara perfekta för att vinna de här matcherna, och vi har sett mot City tidigare att de kan straffa de absolut bästa laget med det här sättet att spela fotboll, men kan man ta nästa kliv när man spelar en så, nej men på något sätt en så destruktiv fotboll, att det handlar om att falla ner, Kane ska droppa, Son ska få bollarna i djupled och sen annars ska man spela med två väldigt destruktiva och spelförstörande centrala mittfältare utan att ha så mycket possession mot de bästa lagen. Jag börjar väl på något sätt landa att jag har svårt att se Spurs ta nästa kliv under Antonio Conte. Sen är det så här, vad vill Spurs? Vill man kvalificera sig för Champions League varje år eller vill man få fansen något att tro på och spela The Spurs way, att det ska vara lite roligt? Jag vet inte, så här. Det låter helt sjukt att sitta och ifrågasätta Antonio Conte, men just den här funderingen fick jag efter just den här matchen, för jag tycker man blir taktiskt sett och spelmässigt sett fullständigt överkörd över 90 minuter av ett lag som på pappret ska vara sämre än den själva.
Ja, jag tycker att Spurs är alldeles för passiv i den här matchen. Alltså, det är inget fel att stå lågt, men då ska man ha en annan aggressivitet och vara ännu men hota än mer på omställningen. Jag tycker Spurs har en bra period där i samband med att man får målet och även därefter. Då kände jag att men nu ser vi det gamla Arsenal här. Det är för mentalt jobbigt för dem att vara så bra, få 1-0 och sen få den här onödiga straffen emot sig och sen att Spurs tar sig in i matchen. Men det är ett för passivt Spurs. De har ett bättre material än att de bara ska stå och försvara sig på egen planhalva med alla 11 spelare och bara hoppas på omställningar. Så jag är med på det. Sen vet jag inte om jag delar tanken att om jag tror att Conte är fel man för det här. Men visst att det måste skruvas på saker och ting och att man måste få en mer tro kring det egna spelet med boll. Så att en besvikelse är helt klart att Spurs inte får ett bättre grepp på den här matchen. Men sen kanske det är också bara att Arsenal är för bra. För när det röda kortet kommer då, alltså det är ju en period där man kanske tror att Spurs ska börja äga boll och ta tag i matchen. Men det blir ju omöjligt med en man mindre och då kan ju Arsenal defilera in i mål och dessutom göra 3-1. Så att fullt rättvis seger och jag tror att man hade vunnit även om inte Spurs hade fått det röda kortet.
Ja, alltså man är ju bättre. Det som känns så jävla tråkigt med det här röda kortet, det är alltid så kul att se de olika lägerna på sociala medier och i studion när det sker såna här situationer. Och det är klart att kör du slow motion, dobbarna på vaden, det är klart att du kan argumentera att det är rött kort. Men samtidigt som jag ser på fotboll, i derby mellan de här två lagen, i den matchminuten så förstör domaren matchen och då får man får ta lite mjuka värden in i det hela. Och för mig är det helt, det kan inte vara ett kort i den här situationen. Jag tycker verkligen inte det. Och sen måste jag en situation till som du är inne på, en straffen som Tottenham får. Jag som extremt begränsad mittback i division 3 som bäst. Alltså jag får ont i kroppen när jag ser det där försvarsspelet av Gabriel. Alltså man får inte försvara så där i eget straffområde.
Nej, det är ju först och främst en ruskig omställning där med Kane som visar hur bra de hittar varandra. Men sen tror man att situationen är över, men ändå lyckas då Gabriel skicka ner Richarlison. Och det där är ju lite läskigt med Gabriel. Han har ju många kvaliteter, men det där är ju någonting som han måste få bort. Och någonting som Arsenal i det långa loppet inte har råd med. Saliba, han är ju hur bra som helst varje match.
Fan vad bra,
men Gabriel har ju, han är helt brutal. Men Gabriel har lite av de där tendenserna och det måste han sluta upp med. Men sen det röda kortet då. Nej, men jag är inne helt på ditt spår och jag tycker väl alltså domaren måste ju såklart ta hänsyn till kraften här. Jag skrev ju en tweet, vilket man ju ångrar direkt efter, att jag tycker att det är bedrövligt osynt av domaren. Alltså han har ju såklart stöd i boken, att är det domarna för det så kan man visa.
Men folk måste sluta, alltså så här, när folk kollar på fotboll lite där, folk på Twitter när du skriver så här, folk måste sluta hänvisa till regelboken. Saker är inte så jävla svart eller vitt, alltså det är 2022, folk måste fan höja sig där alltså.
Jo, men då får man så här, men vad hade hänt om hans ben gick av? Ja, men det är det som är grejen här, att det är ingen kraft i den där sulan. Den är ju Martinelli filmar, jag får inte ens ont i den där.
Alltså jämför med Chalobah exempelvis i Fulham, där röda kortet, där har vi kraft. Det här kan skada en spelare, alltså det Emerson gör på, det kan inte skada Martinelli, det kan
det. Det är ingen kraft alls, det är ett gult kort och så går vi vidare och så är alla nöjda med det. För det är liksom ingen som kräver ett rött kort i den situationen. Och när vi har ett derby där ribban ska vara hög, ja, men då får vi ju inte ta ett rött där. När vi vet att den där domaren, liksom alla andra, släpper så många situationer. Ja, Och då tror folk att jag sitter och hoppas på Spurs. Nej, jag vill bara att den här underbara fotbollsmatchen ska fortsätta. För jag tycker att första halvlek är fantastisk. Den har allt. Alltså Arsenal har ju trycket, bollinnehavet. Men det är ett Spurs som är i hyperfarliga i sina omställningar. Vilket liksom absolut hade kunnat lett till att det här hade kunnat sluta lite hur som helst. Men Arsenal som helhet är ju ett bättre lag i den här matchen. Och så kommer det där röda kortet. Det gör mig förbannad. Jag förstår även att Arsenal-supporterna liksom hör av sig och hänvisar till den här förbannade regelboken. Och det skulle ju såklart min vän Kristoffer Kviborg som är domare på division 7-nivå också hänvisa till att det där är minsann rött kort. Men jag skiter i hur du hade fattat beslut i division 7. Här har vi ett av de hetaste derbyna och då måste man kunna ha lite överseende att det blir lite fult ibland utan att man viftar med det röda kortet.
Alltså jag vet, jag är ökänd bland domare här i Östergötland och det går ju rykten om att det var champagnefrukost på domarmötet säsongen när de hörde att jag skulle sluta med fotboll. Men min känsla är ju när du är inne på Kviborg att han är en ruskigt dålig domare. Ruskigt svag. Vifta med kort går inte att kommunicera med. Nu blir det internt här, men de flesta ändå koll på Kviborg så det får vara så.
Absolut, vi vet att han inte lyssnar på den här podden heller så vi kan ju häva ur oss vad vi vill. Men jag har aldrig sagt de orden du säger, men jag går inte emot dig på det. Men tråkigt tycker jag att det inte blev ett gult där, för det hade räckt. Men ja, det blir ju, alltså så här, jag ville ju någonstans också gå ut och hylla Arsenal på Twitter. Men jag väljer att avvakta en vecka, för det är ju ett Liverpool som kommer på besök till Emirates på söndag 17.30. Men vilket läge det är för Arsenal att stämma i bäcken ordentligt här. För jag har varit inne på att de har vunnit North London Derby tidigare, men i den här typen av match mot Liverpool som har varit så otroligt bra de senaste åren. Där har man inte lyckats, men med tanke på hur Liverpool mår för stunden, vilket jäkla läge.
Ja, alltså så här, vi har hyllat Arsenal unisont den här säsongen, men hela tiden brasklappen att nu väntar United, nu kommer det där, man failade, nu vinner man den North London Derby. Nu är den lilla brasklappen att man vinner alltid North London Derby på Emirates, men lyckas man slå Liverpool nästa söndag, då lovar jag Fabian Jalkemo, jag kommer inte säga något om, jag kommer bara unisont hylla Arsenal utan att säga ens men eller om eller ledarlös. Jag kommer bara säga att det är ett fantastiskt lag som har gjort en fantastisk säsongstart. Och jag vill även säga med den här matchen att det kanske lät som att jag snarare gav Spurs skiten till Arsenal. Jag tycker Arsenal är fantastiska i den här matchen. Så att vi har det sagt.
Ja, nej, men det vill jag också poängtera. Jag är otroligt imponerad av Arsenal. Och de ska vinna på söndag. De ska vinna. Vi kommer ju snacka upp det på torsdag. Men de ska trycka till Liverpool ordentligt. Det är inte så att Liverpool, när de dessutom har Champions League här i veckan mot Rangers, att de kommer få ordning på bitarna på söndag. Nu hade de ju en del offensiva pjäser som fick börja på bänken här mot Brighton. Men den där defensiven får de inte ordning på. Och så som Arsenal spelar nu, Arsenal kommer vinna den matchen.
Ja,
det är dags nu. Det är dags nu.
Ja, jag klagar inte. Det är klart Arsenal vinner.
Ja, nej, men det är alltså så som de spelar stundtals. Alltså, då tycker jag Spurs är betydligt mer stabila bakåt. Det kommer Liverpool inte att kunna mäkta med, och då kan vi väl ta oss till just den matchen på Anfield. Vi hade ju frågetecken kring var Liverpool står just nu, och de står väl kvar där de har varit hela den här säsongsinledningen. Ja, man är en skugga av sitt forna jag.
Och det är så svårt att höra. Alltså så här, man hör analyser av diverse olika pandits och experter både i Sverige och England och på YouTube, och det är så svårt att sätta fingret på vad det är. För den lätta sanningen för många, framförallt Liverpool-supportrar som har velat så mycket, har ju varit att det handlar om att Joe Gomez spelar, och sen att det handlar om att Thiago var skadad på centrala mittfältet. Men nu är Thiago tillbaka och Matip är tillbaka också. Nu har de Matip bredvid Trent, men det ser fortfarande lika uselt ut. Och både 1-0 och 2-0 kommer mellan Trent och Matip som de har gjort hela säsongen. Och 3-3 är också ett inlägg från deras kant där Van Dijk missar bollen. Så det är inte så jävla enkelt. Jag såg en statistik som jag tyckte var intressant på ett klipp där de försökte analysera det här. Och Liverpool alltså förra säsongen antal jag vet inte om det var lyckade pressningar eller om det bara var maxlöpningar i press när motståndarna bollen på offensiv planhalva där man var överlägsen etta förra säsongen. Där är man alltså på 11:e plats i år, vilket säger någonting om det här, ja, men hur viktigt det här med pressen är och maxlöpningar är för Klopp. Och när man inte har det så ser man det över hela planen. Så det är någonting där det finns konkret i statistik att saker har försämrats avsvärt.
Ja, och nu svär man ju i Liverpool-kyrkan här, men Southgate, man måste väl ge honom någonting här, va? Avseende Trent Alexander-Arnold. Jag vet att du vill ju såklart hänga på här, men det är också så här, jag gillar ju verkligen Trent Alexander-Arnold. Jag tycker det är en fantastisk högerback. Och Klopp säger det inför den här matchen på presskonferens. Jag tycker att han uttrycker sig bra när det gäller Trent, att han är ju, vi väljer att riska hans defensiv eftersom vi vill ha med honom i pressspelet. Vi vill ha honom väldigt högt över banan för att vi vill att han ska komma till ja, inläggssituationer, avslutssituationer med hans otroliga högerfot. Och då får vi helt enkelt bara acceptera att det släpps in en del mål bakom honom. Men det vi ser just nu av Trent, det är ju... det är ju varken eller. Alltså, han bidrar ju inte särskilt mycket i sin offensiv. Och när han väl är där på rätt plats i defensiven, då är det väldigt lätt för Trossard att snurra upp. Så att han är ju direkt usel just nu.
Han ser ju, alltså grejen är, han ser ju ut att skita i det. Han går ju upp som någon typ, ja. Alltså såhär, City jobbar ju väldigt mycket med inverterade ytterbackar. Att, att man överbelastar och Cancelo och Kyle Walker gör det väldigt framgångsrikt. Trent går ju upp som någon slags inverterad mittback när det andra laget har bollen och lämnar sin yta alltså helt öppen. Och där har Henderson tidigare framgångsrikt täckt upp det väldigt bra. Sen så här, en analys är, ja, Robertson och Trent väldigt offensiva båda två. När Liverpool hade som mest, när Liverpool enligt mig var som bäst, så hade man Gini Wijnaldum och Henderson på varsin sida av Fabinho som sköld, och de täckte upp väldigt mycket. Men samtidigt förra året hade man Thiago, och Henderson var redan på dekis förra året och Milner var redan för gammal förra året. Men man vann ju varenda match och vann två inhemska kupper och gick till Champions League-final. Så det är också så här, den för lätt analys, och det är ju det som gör det så jävla svårt. Och så här, Ljungberg var inne på att spelarna är besvikna på att Liverpool visar att man är en säljande klubb för att man säljer Mané. Alltså, nej, alltså så här, man kan inte ge 4-årskontrakt till både Salah och Mané som passerar 30-årsräcket. Nu värvar man in en av de största fotbollstalangerna i världen i Darwin Núñez, och sen fick man in Jota förra året och man tog in Luis Diaz. Så jag köper verkligen inte det argumentet. Så, och sen så här, man går till Klopps den här gyllene femårsperioden i både Dortmund och Mainz. Och så här, är det så enkelt? Jag vet inte. Vi behöver ringa Bylund snart och få svar.
Ja, han kommer inte ställa upp längre. Men det som var imponerande i förra svackan, det var ju att Klopp verkligen hittade tillbaka till energin. Och även om man inte vann ligan i fjol, så var man ju väldigt starka på flera fronter. Men nu är det på nytt då, den här svackan. Och vi får se då om Liverpool studsar tillbaka. Jag har svårt att se dem bli sådär väldigt mycket bättre innan VM-uppehållet. Och då ska sägas att Liverpool har ju haft ett lätt spelschema här i inledningen. Nu kommer ju de tuffa testen. Arsenal på bortaplan. Och sen då Manchester City på Anfield. Nej, men alltså jag ser ju Liverpool som underdogs i båda de här matcherna och tror inte att man kommer lämna med särskilt många poäng.
Alltså känslan är ju att absolut att man, en poäng är ju, alltså så här, ska man ju på något sätt vara nöjd, två poäng ska man ju på något sätt vara nöjd med. Alltså det är känslan på förhand. Sen så här, det är klart att Liverpool har chans att vinna båda de här matcherna. Man är historiskt sett väldigt bra mot båda de här lagen. Sen vänder schemat igen, man har lite lättare, men egentligen vad talar för det? Man har egentligen sagt så här efter varje match att det som talar för dem är att det kan inte bli sämre, men jo, det kan fan vara sämre, för den här matchen mot Brighton, det är liksom, man släpper in tre mål och deras bästa spelare tillsammans med Bobby Firmino är väl Alisson i mål, för alltså så här, Brighton kan man göra både två och tre mål till, för det, man kommer till sådana chanser och det är så slappt på alla plan och man hittar ytor som jag aldrig har sett ett topplag släppa till förut. Jag vet verkligen inte.
Nej, jag har inte heller svar på hur det här ska,
men jag måste
hur
säga
de ska få fart på det.
Jag måste säga, du hade ju en, du analyserade ju De Serbi på typ en minut i förra avsnittet och sa att han, att hans lag släpper in mycket mål och gör mycket mål, och det är väl bara att ge dig en 5 plus på den om vi går på första 90 minuterna.
Ja, det får man verkligen säga. Jag kan min De Serbi, får jag säga då. Men han ja, det var ju underbart att se hur de blåste på och att de orkar mentalt att hämta sig. Alltså en 2-0-ledning på Anfield är väl aldrig tryggt, och det visade sig att det inte var heller. De vände ju här, men ändå då, via Trossard så löste han 3-3. Och frågan är om inte, alltså Trossard har ju varit bra under flera säsonger, och frågan är om han inte kliver upp nu och börjar bli aktuell för större klubbar. Det här kanske var liksom matchen som får beslutsfattarna i andra lag. Kanske Chelsea då, eftersom hans gamla tränare Potter befinner sig där, att det kanske inte rör på sig i januari, men nästa sommar.
Det är det som är grejen med Brighton. Har haft så många spelare som har varit bra, men de får inte ut det för att laget gör för lite mål. Men han gjorde ju 3 mål redan under Graham Potter, och sen kryddar upp det med det här hattricket. Så det är klart att det är, får man säga att man har ett internationellt genombrott när man är 27, så har väl Trossard haft sitt internationella genombrott den här säsongen. Så nej, det blir en intressant fortsatt säsong att följa för både Brighton och Trossard. För jag tyckte verkligen att man såg, nej, men det var verkligen ett Graham Potter Brighton på speed var känslan. Alltså så här, det svängde lite mer om det. Potter är ganska riskminimerande och gillar possession. Han känns som en possession-tränare, fast han använder possession som en typ av försvarsspel, för att det andra laget kan inte straffa dig när du har bollen. Men De Serbi är lite mer rock'n'roll, så det var kul.
Ja, men verkligen. Det här ska bli kul att följa. Och jag kikar lite på Liverpools spelschema. De har alltså mött ett Big Six-lag, och med all respekt då, men det är ju det sämsta laget då, i form av Manchester United. Nu alltså innan serien vänder då, så ska man alltså möta Chelsea, City, Spurs och Arsenal. Så att det här måste Klopp få ordning på ganska snart, och gärna reda på söndag då, annars blir det väldigt tufft.
Ja, nej, men det är ett... Vad händer med Liverpool? Alltså så här... Vi pratar ju raljant om när man ska börja ifrågasätta Klopp, men säg att man torskar de här två matcherna. Vad ska man börja ifrågasätta Klopp? När går gränsen för att man ska göra, om det fortsätter se ut så här? Om man inte ser någon, ja, men någon förbättring egentligen, varken offensivt eller defensivt.
Alltså jag tror att oavsett så kommer man ju få det här landslagsuppehållet, och där blir det väl att jobba hårt för honom och hela staben och spelarna. Men... sen handlar det nog om att få träff ganska omedelbart. Vi har inte ens nämnt Salah i den här matchen, men han fortsätter ju att vara blek. Och det med ett 4-årskontrakt påskrivet, dubbelt så hög lön, kan jag tänka mig.
Mm, ja, nej, men verkligen.
Det kanske inte känns jättebra.
Nej, och en annan spelare, alltså så här, han kom in sent och det är inte hans fel någonting, men fan, David Nunez, fy fan vad kantig han ser ut. Han ser riktigt osmart ut. Alltså han ser, man vill bara slå på honom. Alltså han är vidrig, får man säga så? Jag gör det.
Ja, men gör det, så får vi se vad som händer. Men jag tyckte ändå att han hade ju något här i säsongsinledningen. Det fanns någonting där. Men efter det här röda kortet så har han inte riktigt gått att känna igen. Sen har han inte spelat varje match och så vidare. Men ja, det var
ska ändå, på tal om ban, vi fan, det kanske vi inte har gjort i den här podden, men brittiska supportrar är jävligt bra på så här rappa, snabba banteramser, och när det går, när han sparkar ner någon i 93 och liksom blir klart att det blir kryss, och man hör ju just a shit Andy Carroll från Brighton fansen. Ja. Det har verkligen något.
Ja, det får man säga. Men du, ett annat Big Six-lag då som var igång, det var ju samtidigt då som Liverpool, det var ju Chelsea som åkte inte så långt då inom London till Selhurst Park och mötte Crystal Palace på bortaplan. Och det var ju 3 otroligt viktiga poäng för Graham Potter.
Ja, väldigt sena och väldigt viktiga, och på något sätt orättvisa kan jag väl tycka, för jag när det står 1-0 till Palla så ska ju Thiago Silva bli utvisad. Jag kan inte förstå, med hjälpmedel som det finns, varumstommare som ser den där situationen om och om igen och inte kan komma fram till att den där medvetna handsen inte är en målchansutvisning. Jag förstår inte. Sen att Conor Gallagher gör mål, det fan, jag förstår att alla spelarna är sura, och det var ju vissa som även tog det vidare till Twitter och såg domare på Twitter. Det piggar ändå upp lite. Det är fan inte vanligt i dagens fotboll.
Nej, men det är som du säger, jag tycker att Crystal Palace har ju, man leder med Patrick Vieira här när hans gamle adept av Conor Gallagher borrade in långskottet i Guaitas bortre kryss. Det var ett oerhört vackert mål. Sen tycker jag att det var jäkligt framsigt av honom att inte fira det där målet. För att det där var ju så förlösande för honom. Han har ju haft en ganska jobbig säsongsinledning. Han har ju fått sina chanser, tog något rött kort här i början, och han har fått en del kritik att han inte pekar bra för det där centrala mittfältet. Men här kommer han in, avgör och skjuter tre livsviktiga poäng för klubben och Graham Potter. Men det är väl bara springa fram till fansen och glida på knäna. Du är ju fostrad i känslor. Alltså, du har varit på lån ett år i Palace. Låt känslorna flöda.
Ja, nej, men alltså, i grund och botten köper jag inte det där någon gång. Jo, alltså det kan finnas så här olika exempel när det kan vara lite acceptabelt. Jag bara tar ett exempel som är nära mig. När Ronaldo kommer tillbaka, liksom United värvar honom, gör honom till världsstjärna. Han kommer tillbaka från Real Madrid. Att han inte firar då, jag kan väl på något sätt köpa det. När han möter Ferguson i den matchen. Men som du säger, ett lån i en säsong när han nu spelar sin moderklubb, last minute winner, drömmål, fan, lägg ner. Alltså så här, det är ett nej, sånt där gillar vi inte. Men det har sagts tidigare, men så här, alltså så här, Chelsea, jag tycker verkligen inte att de ser, alltså så här, jag har bara sett delar av den här matchen, jag hade mer fokus på Liverpool, men jag tycker inte att spelet imponerar. Det känns lite likadant, man har fortfarande svårt att komma till chanser. Och någon annan sak som sticker ut i den här matchen är att Koulibaly som värvade som en startback väldigt, alltså så här, är man så till åren som Koulibaly är, värvas för de pengarna, så ska han spela varje match. Att han nu bänkas två av två matcher under Graham Potter tycker jag ändå säger någonting, och att han har börjat spela en fyrback den här matchen också.
Ja, jag förstår inte riktigt heller varför Koulibaly bänkas. Då börjar man så här, har han för svaga fötter, samtidigt har han liksom fått Louis Dunk att ser ut som en tiki-taka mitt back, så att Koulibaly har ju väl helt okej fötter, både höger och vänster är behärskan. Det är jätteskumt, och där har man ju lagt ganska stora pengar, och det är en erfaren spelare, och just det här att man går över på en fyrback också. Fofana står inte för jättefint försvarsspel på Palace första mål heller, så att det är lite skumt. Men jag, så här, om vi ska försvara Graham Potter då, det är ju lite att han har ju krävande spelsätt såklart, och kanske att man behöver en viss tid, gärna en försäsong, för att det ska sätta sig hos spelarna. Nu handlar det väl här i början om att ta tre poängarna, och det lyckas man med, men det är klart att det behöver se bättre ut. Skönt att Aubameyang får göra mål och att man tar tre poäng, det är väl det man kan ta med sig. Och nu blir det två ruskigt viktiga möten då mot Milan här i denna vecka och kommande.
Men alltså det känns inte som att analysera den här matchen ut igen. Det är som du säger, det är en jävligt viktig trepoängare, och det är där som ska tas för att få lite arbetsro, och sen fan gnugga vidare på träningsplanen. För man har ett bra schema nu, vilket är viktigt, för man behöver komma igen om man på riktigt ska. Alltså så här, det känns öppnare än någonsin om de här platserna bakom. Det känns sjukt att säga City Arsenal, men vi säger City Arsenal då. Ja, fan, jag är inte van att ta.
Men tror du inte att de andra lagen skiter i titeln? Alltså så här, Liverpool har ju lagt ner. Alltså de pratar inte titel längre. Utan nu handlar det om att sluta topp 4. För det är ju fruktansvärt viktigt. Och detsamma gäller ju Chelsea och Spurs. Och så får man kanske kunna gå långt i någon cup. Och i bästa fall utmana i Champions League. Men ligan, det funkar ju inte.
Nej, verkligen inte. Alltså det är Champions League som är för de här klubbarna egentligen. Alltså det, jag säger fan alla, ligan har avgjort, City för bra, så enkelt är det. Så det blir ju Champions League, och Arsenal skulle gå för andra platsen, men för Tottenham, United, Chelsea och Liverpool så är det fullt fokus, och det känns jämnare än någonsin att det är fler lag inblandade än på väldigt länge också, för att de lagen man hade förväntat sig mer av har kanske börjat sämre än vad man trodde. Så det blir spännande på det här sättet, om vi ska bolla upp något.
Ja, får se hur länge Brighton kan vara med här uppe och slåss då. Som sagt, bra start under De Serbi. övriga resultat och vad tycker du sticker ut? Jag tycker att West Ham stod för en bra insats mot Wolves som skickade tränarna också.
Mm.
Bruno Lars.
Ja, det var väl, alltså så här, vi inte pratade om det, men ser man till resultaten och ser man till förra säsongen där man i slutet av förra säsongen framförallt, alltså så här, man gör inga mål, alltså så här, man är ofta spelar väldigt fint, man har possession, man har ett bra centralt mittfält med Ruben Neves och Moutinho, men man kan inte göra mål, och 18:e plats efter så här många omgångar så måste man ju på något måste hända. Så
ja, jag håller med. Vilken portugis som är ledare då. Men, de står ju still i sin utveckling. De var ju pigga första året, men sen har det liksom gått lite ut för varje säsong. Jag tycker de gör en del kittlande värvningar, lägger ju mycket pengar, vilket man gjort här i somras då. Men nej, har inte fått utslag, och det är en riktigt blek insats mot West Ham här. Som tog däremot ett steg i rätt riktning. Jag tycker att Jared Bowen gör... Även innan poängen då, alltså det här målet, 2-0-målet, så tycker jag att han såg bättre ut. Mer intensiv i sitt sätt att spela som han är van att se Jared Bowen, framförallt i fjol då. Så att han har ju steppat upp. Och även då Skamacka då, som äntligen då får göra sitt första Premier League-mål. Och Moyes är ju beroende av att hans... stjärnspelare kliver fram. Han är beroende av individuella prestationer för att hans sätt att spela ska funka. I fjol hette det Bowen och Antonio. Nu har ju Antonio börjat bli lite till åren, och då är det viktigt att en spelare som Skamacka kommer igång. Så att kanske att West Ham kan börja klättra nu i tabellen.
Ja, man måste göra det. Man såg även målet var för Skamacka, hur mycket det betydde. Jag måste bara innan, gällande Wolves nya tränarrekrytering, man ser ju verkligen framför sig hur sportchefen och ägaren sitter så här när man går in på Football Manager och så här ska välja position, vilken roll han ska ha. Det enda kriteriet för att få vara tränare i Wolverhampton är liksom så här basic portugisiska. Alltså så här, vad man har gjort tidigare, det är inte jätteviktigt. Så länge du kan hantera portugisiskan så kommer man långt på det.
Ja, men definitivt. Men kanske då att de vågar gå utanför Jorge Mendes spår där och ta någon annan. Vi får se vad som händer med Wolves, men det är klart att det där materialet ska ju definitivt prestera bättre. Men ja, det är alltså bottenstriden i Premier League. Jag tycker den känns väldigt spännande med tanke då på att lag som Everton, som vi många faktiskt hade där nere, de fortsätter ju, Lampard fortsätter ju att tysta tvivlarna och bör ju definitivt inte vara med där nere. Fulham åkte på en rejäl smäll här mot Newcastle, men allt gick emot dem. Chalobah utvisad och Mitrovic utskadad, och Newcastle är ju ett allt för bra lag då helt enkelt. Så att det blir en, kanske inte så spännande kring ligatiteln i år, men jag tror att sträckstiden blir väldigt spännande.
Ja, men det känns som att så här, hela Premier League känns mer ovisst än någonsin. Alltså, så här, många pratar ju om att fotbollen, alltså så här att sprickorna växer och växer, men om vi tar inledningen, förutom att City är överjävliga och Arsenal vinner också, så känns det som att nej, men Chelsea sliter, United sliter, alltså så här, det är jämnare mellan de på pappret sämre lagen och de större lagen, vilket känns jävligt kul. Och det är väldigt många ovissa matcher som man tar de här borden för, alltså egentligen alla matcherna den här helgen känns på förhand ganska ovissa. Det är inte jättemånga jättestora favoriter, vilket känns jävligt kul som tv-tittare, för det känns som att det har varit väldigt man vet att topplagen slår de sämre lagen tidigare. Så det är väl något som är positivt i alla fall.
Ja, tveklöst så. Du, lite Europaspel här i veckan då. Vi var inne på att Chelsea har viktiga matcher. Liverpool, eller viktig match nästa vecka, så har man ju Milan även på bortaplan. Då. Milan som är ordentligt skadeskjutet. Vi har ju Liverpool som måste vinna mot Rangers. Och sen är det även då Spurs då, som ju åkte på en smäll nere i Lissabon. Så nu behöver man ju åka till Frankfurt och åtminstone ta en poäng.
Ja, så det är ju dubbelmötet nu mot Frankfurt, och en poäng här så ser det ju väldigt bra ut. Och det är samma, Liverpool möter ju Rangers, och säga vad man vill om Liverpools form. Det är en match man ska vinna. City, Nej, det är såklart så det finns inte. Så där behöver man knappt gå in på det. Men det är det är viktiga matcher för engelska lagen. För det är lite alla tre lagen har ju förlorat en match. Så det är klart att det betyder mer. Jag tror ju att lagen likt City gärna hade vunnit båda två första. Åh fan. Ganska självklart att man vill vinna båda matcherna. Men just när det är så tajt schema att man har möjligheten att rotera. Vilket de andra tre lagen verkligen inte har nu. För att det är så viktigt att sluta på de platserna i Europa.
Ja, och nu kommer Haalands vila här. Han fick ju 90 idag. Jag tror att han vilar mot Köpenhamn. Även om han såklart är sugen på att spela den för att fortsätta bomba in hattricks. Men det blir vila för honom i veckan.
Alltså det vore konstigt om man fick spela mot FCK för att sen vilas mot Southampton och sen kanske, nej jag vet inte, alltså han ska ju spelas i ligan för så länge City inte avgjort ligan, vilket kommer ta tid för dem att göra om de nu gör det, så är det viktigare än att spela gruppspelsmatch mot Köpenhamn i en gruppspel som arena klarar för slutspel, så det vore jättekonstigt om man startar den här matchen, men bara därför vet man att han kommer starta, för Pep gör ju tvärtom mot vad han ska göra.
Ja, exakt så. Europamatcherna kommer vi att prata ner på torsdag, då vi såklart spelar in ett nytt avsnitt, och då ska vi även snacka upp den 10:e omgången. En riktigt fin helg bakom oss, men vi fortsätter att tro att det kommer att spraka kring Premier League, och ni följer den ju som bäst tillsammans med oss här på Big Six. Stort tack Fabbe, jag önskar dig en trevlig kväll, du får slicka såren här och blicka framåt mot Europa League då, vilka möter ni?
Vi är United ska till Cypern. Säger ändå lite om maktförhållandena. Så här när, i och för sig, City ska möta FCK, men City krossar oss med 6-3. Vi börjar prata om att ingen kan utmana dem. Och du frågar vilka vi ska möta och vi ska åka till Cypern. Så det är klart att det är kontraster.
Ja, så är det. Men det där kan ju vara en liten livlina till Champions League-spel nästa år. Det återstår att se. Återigen stort tack Fabbe, och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.